Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång.
Välkommen till Sparpodden.
Ett nytt avsnitt.
Jajamensan.
Ett riktigt speciellt avsnitt. Välkomna tillbaka får jag säga. Günther och Jan.
Tack så mycket. Till brottsplatsen, men det har hänt grejer kan man konstatera. Pengar finns. Det går inte att ta miste på. Jag vet inte hur mycket, om ni är inne och tittar på YouTube-sändningen så kan ni få en aning och en försmak av
det annat denna än den
lyx som denna dag kantar denna riskkapitalägda familjebank.
Det är leasing, det är leasing.
Leasing.
Det är så man kommer undan.
Allting. Ja. Jämfört med Alvik. Mm. Det är lätt att konstatera.
Ja, men, rubben.
För det var ju där det en gång i tiden, för länge, länge sedan, det började. Sparpodden.
Exakt.
2013.
Det stämmer. Ja, var det så länge sedan?
Ja, det var det. Då fick ni den briljanta idén att prata aktier, investeringar och sparande i poddformat.
Ja.
Och skjuta ut det.
Och publicerade vi någon, alltså var det en intern förankring eller publicerade vi,
ja, vi gjorde
lite på test för att se om
vi gjorde det berömda bananavsnittet som var piloten. Där Jan sitter och äter banan oavbrutet. Vi hade pratat om det här i ett halvår. Och sen så pratade vi mycket räntebana, vi pratade mycket Fed. Då skulle Yellen tillträda.
Mm.
Så att nej, det var ju oförankrat, men det var ju PR-chefen och Jan som Sverigechef då, va?
Ja.
Och jag som sparekonom, vi drev igenom det här mot compliance, vilja och vetskap, kan man konstatera.
Och det är ju alla lyssnare lyckliga för att ni gjorde. Mm. För det har ju blivit, på 2013, då var ju podcast inte så där jätteutbrett ännu, i Sverige åtminstone. Och ännu mindre ekonomipoddar.
Det fanns noll när vi fattade beslutet.
Mm. Och sen dök det upp andra alternativ ganska snabbt.
Börspodden och Sparpodden startade samma vecka.
Okay.
Eller om de var en vecka före. Men vi hade ju fattat beslutet halvår innan. Så att det var ju helt torrt.
Nej, men hade vi det?
Det var skönt.
En halvår innan. Låter som att vi hade en lång planeringsfas. Jag kommer ihåg det som att vi gick in med mobiltelefonen i ett mötesrum. Och så satte vi den på play i 20 minuter och bara började prata.
Ja, men
och utifrån den så märkte vi att okay, men det här kan bli content. Och sen så gjorde vi ett seriöst försök några dagar senare.
Jo, men jag vill göra det.
Ja, det kanske vi
ändå tog tag och övertala det.
Okej, så kan det mycket väl vara.
Det är det här som är den här klassiska, härliga sparpodden-dynamiken. Günther som målar upp någon visionär bild. Och sen Jan som är otroligt verklighetsförankrad.
Impulsiv. Svårtolkad. Styrd av dagsform.
Ja. Men 2013, det var en helt annan börsvärld vi befann oss i också. Nu har ju, det var inte lika allmänt utbrett. Mycket har hänt sedan 2013. Nordnet har vuxit jättemycket. Många nya sparare har kommit in på marknaden. 2013 var ju fortfarande lite efterskalv från 2008 och 2011.
Rejält. Alltså när man kom in på Norden så kunde man alltid se på nordisk basis hur många nya konton har startat sedan igår. Mm. Och då brukade det ligga mellan 80 och 120.
Mm.
Och när vi lämnade så var det 400 ungefär per dag.
Mm.
Så det var en otrolig utveckling under den här perioden. Och det var ju, skulle jag säga, en ganska osund utveckling. För det var ju inte så att det var Nordnet som bara åt hela marknaden och tog gigantiska marknadsandelar. Jag växte snabbare än marknaden i övrigt. Men i grunden så var det ju marknaden som helhet som utvecklades.
Vad är det som är osund med det då?
För det kom in mängder av sparare som inte hade på börsen att göra. Det var inte lika extremt som om vi går tillbaka till 98-99. Mm. Absolut inte.
Mm.
Men det blev ju, alltså, bara när vi tittade på några av våra mest lyssnade avsnitt och när vi på en vecka 65 000 lyssnare, det är inte sunt någonstans.
Det är absolut sunt.
Ja. Det jag säger, jag håller inte med alls. Alla bör ju in på börsen.
Det tyder på en hås och ett
så är det.
Intresse och den explosionsartade utvecklingen. Och det är mycket bättre om det sker successivt. Om det är så här, ja, men alla har när ett ekonomiskt intresse och sen så i takt med att nya folk blir 14, 15, 16 år så börjar de intresseras och köper sina första aktier istället för att det blir så här slagigt.
Mm.
Då går alla in och sen så bränner man sig, för jag tror att många kommer bränna sig de närmsta åren, och så kommer man lämna börsen i 5-6 år. Sen kommer man in då, ungefär motsvarande 2013-2014, när börsen redan har gått upp 5 år.
Men någon gång måste man ju in, tänker jag. Det finns, finns ju sällan en perfect timing.
Jo, problemet är väl att man alltid kommer in på fel ställen. Att,
det är så
att,
är det.
Att det finns för forskning på att spararna kommer som majoritet. Alltså, man vet att när taxichaufförerna börjar prata aktier, det är då det är läge att sälja. Och det är väl det, att när man är på, när fingerprint är på toppen, då kommer liksom de sista spararna in och tänker så här, nu måste jag vara med på racet. Någonting som har gått upp från 50 till 600, jag måste in. Och precis i den piken så börjar allting gå ner.
Och det är bara olyckligt. Och det är inte bara fingerprint, utan det är ju Bitcoin och Starbreeze och liknande. Men hellre att man börjar och sen, ja, tyvärr då förlorar man pengar, men då är det ju där liksom vårt jobb kommer in, att försöka förklara, utbilda, ge en riskspridande bild.
Absolut.
Man, så att man ändå får lite möjligheter.
Det är för att inte gå in på aktiemarknaden.
Exakt. Men jag förstår vad du menar med osunt. För många är ju väldigt entusiastiska och euforiska och kanske då inte gör helt rationella ekonomiska beslut. Det är väl det du vill hända?
Ja, liksom. Ja, och framförallt timingmässigt. Ja. Du slirar in på helt fel tillfälle.
Men började du själv vid exakt rätt tillfälle?
Inte exakt rätt tillfälle, men...
Men nästintill,
sannolikt.
Nej, men 95-96. Ja. Alltså, det skulle komma att bli den största börsuppgången som vi någonsin har fått uppleva under de följande 5 åren som kom. Och så är det ju sällan för snittspar, men det där byggde mer på tillfälligheter. Men det var ju inte hett när jag gick in. Alltså 95-96, då hade du fortfarande efterdyningarna av finans- och fastighetskraschen. Mm. Och inga som pratade aktier då. Det började komma att gryna.
Sen blev det väldigt, väldigt hett.
Sen kom IT-yran och den började lite efter det här. Alltså 97, där började det explodera. Sen 98, det får man inte glömma. Där hade vi en enorm sättning under hösten. Vi hade en börsnedgång som jag tror var ungefär 30%. Sen återhämtade den sig lika snabbt på hösten. Mm. Men det var ju Asienkrisen. Så att redan där innan finanskrisen fick man ju uppleva, och satt man då i lite högriskpapper, så tappade du ju 50-60% av ditt värde inom loppet av 2-3 månader. Och sen så återhämtade det sig.
Du förstår när du sitter med Gunther i studion att du måste sätta stopp för hans resonemang, för annars kan han prata om varenda börsår från 98 fram till 2018.
Vi kan gå tillbaka mer historiskt.
Ja, men det är intressant att höra, men jag vill ändå hävda att hellre att man startar och sen så kan man correct course.
Oh, ja.
Och 2013, visst, det var ju, då var det en eufori, men det har ju fortsatt sen dess. Det är väl nu någonstans det börjar se lite dystert ut på börshimlen. Och så får man väl se om det då kommer att fortsätta. Och på tal om dyster börshimmel, hur gör ni i såna här när det svänger på börsen?
Jag gick ut för 1,5 år sedan och berättade att jag hade sålt av en ganska betydande del av portföljen och investerat i privata bolag. Och det är rätt spännande nu när man ser...
Ja, men fan, det var nog förra året när vi... För du var medverkande även då i julspecialsparpodden.
Ja, och jag kommer ihåg att jag...
Så du gick in i ett onoterat fastighetsbolag i på toppen av cykeln.
Ja, ja, men skillnaden
perfect
är ju, om vi tittar på hur det realekonomiskt utvecklas. Vi kommer göra vårt bästa år någonsin i år. Mm. Samtidigt så ser jag hur portföljen bara senaste 3 månaderna har vikt med 20%. Mm. Så att det här, eftersom börsen diskonterar framtiden, men det vi ser i de privata bolagen, ja, men det är ju utdelningar som kommer komma som en följd av de verkliga resultaten. Mm. Så att där lever ju de lite olika liv. Och därmed så balanserar även privata...
Absolut, innehav. Men det var inte så för ett år sedan att du kände att nu är vi på toppen och därför är det dags att börja bli mer likvid. Utan du tog från börsen in i onoterat.
Ja, jag sålde en börs där man handlade på P20 och köper på en privat marknad där du köper för P4. Mm. Och ja, det är en ganska bra kalkyl. Och kan du köpa ett bolag för P4 som dessutom har en tillväxt på en historiskt 30% de senaste 5 åren, men även i dåliga tider. Nu har, om vi tar byggindex, så byggandet av nya hus har gått ner med 17%. Och nej, det går inte speciellt bra för oss. Vi växer 5-7% kanske.
Men hur har du gjort på aktiemarknaden?
Vadå?
Hur har du reagerat i din portfölj?
Nej, men ganska stilla. Ja. Så jag har inte gjort någonting av större betydelse. Och det kan man ju se på Kärvill.
Ja.
Och det är ju många som frågar, har du lagt av? Nej.
Jag har men inte till Günthers försvar då, så är det ju... det är väl en del. Du går in långsiktigt. Du pratar långsiktigt sparande och du går de facto in långsiktigt också. jag inser ju rent rationellt att långsiktigt sparande är den bästa modellen, men jag är inte alls, jag behöver inte alls vara lika långsiktigt i mitt sparande, och det straffar sig i många case. Jag har många exempel på, ta ett bolag som Mips, som jag var delägare i. Jag har liksom blivit bättre och bättre i alla fall på att investera i rätt typer av bolag. Tillväxtbolag, höga bruttomarginaler, lönsamhet. Alltså det är inte spekulationsbolag. Och så vet man bara att om du bara fortsätter så här, jag tänker Mips, jag tänker Fortnox. Ja. Alltså. Och Mips var fantastiskt, jag tycker det var billigt. Jag köpte på 60 och sen så går det ner på 40 och så tänker jag så här, det är någonting jag inte fattar med det här, och jag orkar inte sitta på någonting som ska ner mot 30, 20, liksom 20. Tar förlusten och sen
och sen sticker
idag 120-115.
Ja. Alla har Mips-hjälmar.
Alla Mips-hjälmar. Ja. Och, det är liksom, och då förstod jag ju sen att okej, det var en stämning, det var en IP-konflikt med ett, vad är det, Bauer i Kanada eller någonting. Och när den lossnade, ja, men då helt plötsligt så var marknaden trygg och säker i att det är ett IP som håller, ja, och det kombinerat med en bra kvartalsrapport har gjort att det bara gått i taket.
Men det här är ju intressant.
Oerhört störigt.
För det är ju inte
kul för dem.
Liksom på något sätt den första aktieaffären du gör, och jag vet att du har pratat om det tidigare, den här långsiktigheten. Varför lossnar det inte? Varför, om du ändå förstår rationalen bakom det?
Ett, för att jag tycker att det är kul. Ja. Alltså jag tycker att det är kul att justera. Jag tycker att det är kul att logga in. Jag tycker att det är kul att göra nya analyser. Jag tycker att det är kul att realisera en förlust. Men jag tycker att det är kul att hämta hem en vinst.
Spänningen av att söka nya.
Söka maxavkastning. Och jag inser ju då att...
Nej, men är det maxavkastning eller är det affärer?
Nej, men riskjusterad avkastning. Nej, absolut inte att sitta... Det kan jag inte heller göra. För jag omfattas av regler som gör att jag inte kan köpa och sälja hela tiden. Så trader kan jag inte hålla på med. Och det har jag inte...
Gör det idag också. Gör man det även i styrelsen?
Ja. Jag tror att det är förstärkt.
Det kan ju vara bra för bara lyssnarna. Det glömde vi intresserade. Förutsatt att folk hade koll på er. Men ni startade ju Sparpodden. Jan, du är fortfarande verksam i Nordnets styrelse.
Ja.
Men jobbade ju tidigare på Nordnet. Günther, du har också tidigare jobbat på Nordnet. Är idag verksam på Företagarna. Mm. VD för Företagarna.
Och det kan man tillägga att jag har ju inga som helst handelsrestriktioner. Jag frågade ju när jag anställde, så de har tittat på mig som ett frågetecken. För jag företräder ju bolag som är väldigt små. Mm. Majoriteten av våra medlemmar har färre än 4 anställda. Så att det finns ingen börs. Inga börsbolag. Nej. Det finns väl några som är medlemmar. Men även fast de är medlemmar. Jag får ingen information från mina medlemmar. Som skulle kunna vara kurspåverkande. Det var ju skillnaden att vara på Aktiespararna som var tidigare. För där satt man ju med och diskuterade. Till exempel upplägg inför kommande nyemissioner. Eller stämmobeslut som skulle fattas. Som man ville förankra med Aktiespararna innan.
Men du har inga. Men du har fortfarande restriktioner.
Jag har restriktioner. Ja.
Just det.
Men varför inte lossna? Men jag blir bättre, och vissa innehav har varit väldigt långsiktiga. Jag har suttit med Cherry då, som vi pratade om inför podden, som precis fick ett uppköpserbjudande från huvudägarna. Jag har varit långsiktig. Fortnox har jag varit långsiktig, och det finns en hel del innehav där jag har uthållighet. Men det är klart. Men jag är rastlös i att om inte marknaden förstår hur rätt jag har,
okay.
då är det läge.
Då är det något fel på marknaden.
Nej, men det finns några bolag i min portfölj. Jag tycker fortfarande de är lågt värderade. Men de bara ligger och tragglar. Mm. Och då tittar jag efter någonting annat i jakt på avkastning. För att sen kanske komma tillbaka lite dyrare, men i en trend när någonting de facto händer i aktien.
Ja
men det är så otåligt så det finns inte.
Ja, men det ligger i min karaktär, ja, absolut.
Det är en svaghet. Både hoppet
och att jag vill framåt.
Nej, men att du är otålig. Mm.
Oj!
jag vet inte vad du har gjort sen senast. Men det där är viktigt, en viktig egenskap. För trägen vinner.
Ja, men jag köper det, absolut. Uthållighet på börsen. Tid i marknaden.
Det får gärna vara tråkigt. Det behöver inte vara exotiskt och häftigt. Mm. Men det är bara trägen. Bara fortsätt och plöjer. Till slut så vinner du.
Men egentligen borde ju du också, om du också vore rationell så borde du lägga in det. Alltså du gör ganska stora bett på
mindre småbolag.
Men de är inte stora. Alltså, förhållandevis stora är de väl ändå?
Nej, men ursprungligen så brukar de...
Några miljoner är inte mycket för dig, Günther, men för våra lyssnare så är det pengar.
Nej, men ursprungligen så är det ungefär 10, 12, 13% som ett enskilt innehav utgör.
Ja.
Det brukar aldrig vara så att jag går in med mer än 16-17%. Det händer i princip inte. Sen kan det ju vara så, som det har varit i portföljen, att enskilda innehav, och där har ju Irisity och Microsystemation, har haft ganska dramatiska resor. Mm. Och då kan det plötsligt utgöra 40% av portföljen. Men det är för att jag är långsiktig och inte har sålt. Men i mitt huvud så är det fortfarande en grundinvestering som var 13% av det totala kapitalet. Mm. Samtidigt så skulle jag ju lära ut till andra att då är det dags att hyvla och putsa på innehavet. Men för mig, om man inte är beroende av pengarna, du sitter med majoritet av pengarna utanför börsen, då gör det ingenting. Men när man tittar på portföljen så blir det en skevhet. Då ser det ut som att det är en väldigt hög riskkoncentration. Men då glömmer man att mina största innehav är utanför.
Men på tal om då hög riskkoncentration, om du har ett innehav som växer och blir väldigt stort, förespråkar du inte fortfarande att man bör skala det?
Jo.
Men du inte gjorde det själv, menar du?
Ja.
Men så var du utgick ifrån bokfört värde eller inköpt värde,
ja,
när du mätte risken? För risken i portföljen är ju större när du har enskilda koncentrerade innehav.
Absolut, men när man är inne i mindre bolag och det börjar bli lite större belopp, ja, men då börjar man ju prata procentenheter av bolaget som man äger.
Ja.
Och då börjar du ha en betydande maktposition också.
Utöver den?
Privat. Inte än, men det är inte osannolikt att man i framtiden kommer att göra det. Mm. Och då får en annan dimension. Mm. Och det är det som, om du tar investmentbolag, det är därför man många gånger handlar investmentbolagen till rabatt. För de är internationella. Om vi skulle säga att Atlas Copco skenade iväg 40% på en nedåtgående marknad, inte tusan skulle Investor sälja Atlas. Det kommer de inte göra. Det är inte så att de hyvlar av en fjärdedel av innehavet för att det var
hålla riskspridighet.
Utan det är makten. De måste ha makten över Atlas.
Nej, men tillbaka till frågan då. Hur gör ni i de här tiderna? Ni sitter ganska still på börsen.
Väldigt.
Nej, jag sitter inte helt still. Jag blir lite mer likvid. För att jag varit belånad så har jag en större andel kontanter.
Ja.
Och sen har jag även för några veckor sedan tagit exponerad
mot en nedåtgående marknad. Så att jag är fortfarande präglad av 08.
Bear certifikat. Ja.
Jag är fortfarande väldigt präglad av det som hände 08. Det känns som
det hände igår.
Att börsen gick ner 50%.
Mm.
Och jag vill inte se mina innehav gå ner på det sättet. Så att jag är hellre lite trygg och bara ligger mer likvid för att slippa se dem. Plus att jag vet att det spelar ingen roll i den här typen av marknad. Även om du rent fundamentalt har rätt i ett innehav, så är det ju så att om marknaden går ner, då kommer allting straffas.
Ja.
Och då vill jag också ha förutsättningar, om jag nu har rätt i tajmingen i marknaden, att kunna vara likvid för att komma in på billigare nivåer. Det är inte så att jag ändrar bolag eller tycker att det är fel bolag. Det är bara att jag vill ha en kassa i händelse av att jag kan komma in 40% billigare.
Ja, men jag köper det också. Jag själv jobbar också lite med belåning. Och när det då blir så här stökigt, då ska man ju definitivt passa på att jobba ner den. Belåning jobbar ju mot den i en nedåtgående marknad. Sen är inte jag sån som lägger sig jättemycket likvid. Men jag köper ändå argumentet. Men att spekulera i nedgång. Du säger att du kantas av 2008. Men tror du att 2008 kommer upp inträffa igen? Du säger att du minns det som igår, men kommer det ske imorgon också?
Det finns för många finansexperter som kan det där bättre än jag. För att jag ska kunna uttala mig om det.
Men vad är din
för
känsla?
Att ni ska lyssna på min åsikt. Jag har ingen. Min känsla är att Stockholmsbörsen är helt okej värderad. Sverigemarknaden är helt okej värderad. Men om du tittar på Nasdaq, alltså vi slavar under
techbolagen.
USA. Ja. Titta på techbolagen i USA. Och om du bara tittar på grafen på Nasdaq och hur den har gått de senaste 15 åren.
Finns
och så
fallhöjd.
Tänker du att det finns, men omsättningstillväxten i Amazon blir inte 30% utan den blir 22%. Och så ska det in i alla modeller på investmentbankerna. Och så ska de ändra det kassaflödet fram till Infinity. Och så gör de det på Netflix och Facebook och ytterligare några. Mm. Då finns det en väldig fallhöjd från
den här nivån. Och går Nasdaq ner med
20-30-40%, vilket kan hända, då ska hela världen ner.
Mm.
Och då drabbas även vi. Och sannolikt ännu hårdare än vad USA-marknaden gör.
Ja.
Och ännu mer om du exponerar
mot småbolag. För då är det dålig likviditet i de här bolagen. Och sen så kommer risk off. Och utan rational så bär. Plus att alla fondandelsägare i microcap-fonder som ser det går ner, de ska sälja sig. Det är sådana enorma flöden som börjar sättas i momentum. Och när då folk ska ut ur sina fonder, de måste fond fondförvaltarna sälja och då blir det ytterligare press till aktien.
Och kombinera det med en penningpolitik som har genomgått ett trendbrott.
Nu börjar det stiga.
Ja, när man plötsligt för första gången på 7 år höjer räntorna. Mm. Ja, men nu plötsligt så kommer det ju att börja takta upp och folk börjar mentalt ställa om mot att vi kommer få till och med en avkastning på statsobligationer. Och då kommer du få se ett flöde från marknaden över till
räntebärande
krediter.
Men spekulerar du också en nedgång?
Nej, jag spekulerar aldrig. Alltså, mitt normala...
Investerar du i nedgång då?
Nej, men, ja, jag investerar hela tiden.
Och... Du vet ju vad jag är ute efter.
Men du har köpt bärprodukter i ditt liv?
Ja, det har jag gjort. Nej, det har jag inte nu.
Och, du har inte det nu?
Nej, och jag följer ju inte... Jag kan inte lägga alls den tiden som jag gjorde tidigare. Nej. Nu är det här ganska perifert. Alltså det blir kanske en halvtimme om dagen, vilket är galet mycket för de allra flesta.
Mm. Ja.
Men i förhållande till att det var 5-7 timmar som man ägnade åt att läsa på och titta på bolag, för att det var en del av jobbet.
Men du lägger ändå en halvtimme om dagen på att titta på...
Inte explicit titta på enskilda aktier, absolut inte. Men att följa marknaden. Ja. Alltså, det räcker ju med vilka tidningar man konsumerar, vad du lyssnar på, vad du tittar på. Ja. Så det är klart att nog är det minst en halvtimme som är faktiskt börsrelaterat. Ja. Inte bara marknadsrelaterat.
Nej, absolut. Men fan, umgås ni någonting privat? Gör ni det längre?
Mycket.
Håller Jan med?
Vi ses en gång om året.
Ja.
När ni spelar in sparkon.
Nej, men vi har en liksom, i perioder ganska frekvent så här, härlig jargong med varandra. Så kan man väl uttrycka vår vänskap.
Kort sträcka.
Något sms och sällan får jag tillbaka på sms. Och nu på senare tid så har jag ju skrivit direkt med uppmaning till Günther på Twitter. Men nu har han ju blivit så politiskt korrekt så att han kan inte ens svara i miljö. Och då undrar jag, vet att vi inte ska prata för mycket politik.
Men lite.
Det måste ju vara för att du vill positionera dig inför vad som ska hända med en ny borgerlig regering. Du ligger ju och väntar på samtalet från Ulf och Annie från Ulf eller Annie eller
en oberoende statsminister. Är du redo?
Exakt.
Och då ska man göra som Carl Bildt och bara slingra sig, men man älskar frågan så man kastar ändå lite bränsle på elden så att de fortsätter och bara ja, men snälla, kommer du ställa.
Men sen är det ju så att det är fyra, om vi säger att det är en allians, du kan ju inte ingå en social, även om du lätt skulle kunna, alltså makten är viktigare än saken,
ja,
det är ju... för dig. Så är det svårt att se dig i en socialdemokratisk regering. Men om vi nu säger att det är en allians, så är det för många, det är för många yrkespolitiker i den gruppen för att det ska finnas plats över till icke-etablerade politiker. Tror du inte det?
Ja,
men... Eller tror du så här, och sen tillsätter vi småföretagarminister.
Nej, men det kommer man ju aldrig göra. Men däremot så kan man ju säga att det finns enskilda ministerposter där man gärna går på någon som kanske inte har direkta kopplingar till partipolitiken.
Typ
finansmarknadsminister, utrikesminister. Du garvar, men jag hade tänkt att lägga till att det är kanske inte där som mina främsta styrkor ligger.
Nej, men jag tycker inte du ska underskatta
dig själv. Är du inte omöjlig?
Nej, inte omöjlig.
Okej, då släpper jag politiken.
Men du är ändå intresserad av politik, det är uppenbarligen.
Ja, men det är jag också. Vi är jätteintresserade av politik.
Ja, men du kommer, veteligen kommer du inte ställa upp som statsminister.
Nej, jag kommer inte. Jag tror att det är osannolikt att jag blir statsminister i nästa regering. Ja.
Nej, men skillnaden, det är väl att jag säger att någon gång i mitt liv ska jag in och göra min politiska värnplikt.
Ja.
Det säger inte du.
Nej.
Nej.
Men tillbaka då till otålighet, så är det, alltså, brinner jag lika mycket för de politiska frågorna som Günther? Ja, sannolikt. Men det är ju, det måste vara så oerhört frustrerande att se så mycket som behöver göras.
Mm.
Och de facto, okej, om du pratar, nu kommer du komma med invändningar vad gäller den ekonomiska politiken. Det är klart du kan ändra förutsättningarna för företagare och du kan ändra förutsättningarna på finansmarknaden i en mandatperiod. Men för de stora frågorna så är det ju saker du påbörjar men som du kanske ser resultatet av på väldigt lång sikt. Alltså skolan, migration, invandring.
Du skulle aldrig orka med...
Nej, jag tror att du har ett år du ska komma in i kläderna, du har två år då du kan ändra saker, och sen är ett år av kampanjande. Och i Sverige funkar väl förhållandevis väl, men USA är ju rent gräsligt. Ja. Där sitter de på tvååriga mandatperioder, så de fundraiser, kommer dit, röstar i linje med det där, de har fått pengar så att de ska lyckas bättre i nästa fundraising.
Sen är det ett fel där, för att här handlar det ju om att när man kommer in, att brakstarta. Mm. Och det är det som vi inte kommer få se i Sverige när vi pratar om reformtempo. Det kan också vara viktigt för marknaden att se.
Givet den här regeringsbildningsmöjligheten.
Ja, det finns ingen som har en tydlig agenda. Nej. För vad händer de första 100 dagarna, de första 300 dagarna? Senast vi såg ett sånt så här strategiskt resolut arbete, det var 2006. När Reinfeldt 1 tillträdde. De hade en klar agenda och plan för vad som skulle hända. Och så gjorde man alla obehagliga och tråkiga reformer under första året. Mm. För de har 3 år på sig att reparera alla de som hamnade i kläm, och så kan man korrigera det som blev fel. För det vet du när du driver en stor reformagenda. Mm. Att det kommer bli fel i några avseenden. Och då måste du ha tid på att få de såren att läka.
Men det, alltså, kort och gott, det är svårt.
Exakt, och det är problemet med politik.
Och det är svårt även i näringslivet. Ja. Alltså, jag kommer fortfarande ihåg, men legacyn för Kurt Hellström då, som var vd, hette han så, det gör det va? Eller heter han så? Han var ju vd för Ericsson, och så fick han credit i efterhand för att ha gjort massa rationaliseringar. Men sen kommer Svanberg in och det blir tillväxt i den globala världsekonomin. Och kostnaderna är gjorda. Han får surfa i medvind och det är han som får stå på DNs framsida och ta cred för det som har gjorts historiskt. Jag vet inte vad som händer i praktiken. Jag bara säger, det tar lång tid. Bara även i ett företag tar det lång tid att förändra verksamheten.
Verkligen. Och det är någonting man kan ha med sig som investerare.
Ja, verkligen.
Att det tar lång tid. Överallt.
Ja, och där tror jag det är som investerare då att... men en sak är så här, okej, du får förtroende för en ledning. Ja. Du får förtroende för strategin. Men det räcker inte med att de säger att de vill göra det, utan kom hellre då in 20% dyrare när du faktiskt ser att det som de sa att de skulle göra faktiskt börjar visa sig i siffrorna också.
Ja.
För ofta blir man besviken i det att så här, man tror exakt på storyn och så trycker man på köpknappen där och då, men det kan vara kvartal eller år av besvikelse därifrån.
Sen en studie, jag vet inte om ni har Günterns fortfarande.
Som följer dig? Nej, det har vi inte, men vi har interns, absolut.
Nej, men en studie som jag skulle vilja se och som man kanske kan ta upp i Sparpodden, det är att titta, vad händer efter att man har fått in en ny vd och man gör investeringen efter första kvartalsrapporten som den vdn har haft möjlighet att färga. För normalt sett så brukar du rensa böckerna, och särskilt om det är att du tillträder inför ett bokslut. Du bara skriver av hejdlöst på direkten. För att då kunna skylla på gamla ledningen för att sen kunna börja bygga.
Så Börje gjorde i som Börje gjorde i liksom.
Och det där, det är klassiker. Och det där skulle vara intressant att se. Vad är den genomsnittliga kursutvecklingen på den första rapportdagen för en ny vd? Och har det varit en vinnande strategi att köpa dagen efter, eller liksom 2 timmar in efter rapportsläppet, när en vd släpper sin första rapport?
Då när det är liksom utstädat.
Ja, för jag tror att det är en strategi som är bättre än att köpa vid vd-utseendet. Mm. Och du kommer ju aldrig kunna köpa vid utseendet, utan marknadsreaktionen kommer ju ändå på direkten. Så du kommer ändå komma in någon timme senare. Så den initiala reaktionen, den går inte att komma åt.
Men å andra sidan, jag fattar ju grejen av att då kan man försöka mäta om en vd har varit duktig på att rensa böckerna, bygga någonting nytt. Men vill man inte hellre ha en ledare som fortsätter på den vägen man har utstakat, den större strategin? Det är få bolag som blir framgångsrika på grund av en individ. Mm. Och det här blir ju lite ett game på att den individen är så pass duktig på att driva det framåt. Den ska ju bara vara frontfiguren.
Det är så att du ser, alltså, med den rationalen så skulle det vara så att alla bolag som tas över har väldigt mycket balansräkningen som inte är särskilt bra. Man har gjort massa investeringar, man har massa goodwill och så vill man skriva av goodwill. Mm. Nu var ju Ericsson extraordinärt när Börje tillträdde. Men det är klart att det finns massa bolag där ute där det är en jättefin verksamhet, men nya ögon kommer in. Man säger att vi ska fortsätta på samma resa, men vi ska bara bli lite bättre på de här 3 områdena, och marginalen ska gå upp från 9% till 11%. Alltså Volvo var väl ett fint företag också, och sen så har det blivit ännu finare med ny ledning. Så att det där caset håller, jag förstår vad du menar, men det är klart, alltså ibland måste du göra om radikalt och ibland måste du förädla det som redan har byggts upp.
Och sen en viktig kunskap, och den har alla egenföretagare, det är att som vd om du också kontrollerar ägarkollektivet, så kan du styra resultatet rätt väl. Mm. När du sitter nu i december så kan du göra rätt mycket för att få resultatet att slå i olika riktningar. Och det är klart att om man funderar över vad vill en vd och vad ser bäst ut gentemot marknaden, så kan man nog gissa att ska man ta skit, så ta det första rapporten. Mm. För du kommer inte belastas av det. Så att det är fullt logiskt att man gör på det sättet. Och du har en otrolig makt över vinsten. Däremot försäljningen, den är tuffare. Men även där går det ju att skruva beroende på hur man redovisar försäljning och liknande. Men över tid så är det bara engångseffekter.
Ja. Och det behöver man ha med sig, att det finns ju också en vits av att ha dåliga kvartal för att jämföra dem senare. Så det är därför man också vill göra de här effekterna, för att det senare när man jämför mot det här kvartalet ha en positiv utveckling.
Investeringstips igen och intressanta studier, det är att ta när ett bolag har släppt en plötsligt avvikande rapport. Om vi tar nu ett av bolagen i min portfölj, Microsystemation, släppte en Q3 som var fylld av stora frågetecken.
Mm.
Och som jämfördes med en Q3 året innan som var fantastisk.
Mm.
Och då blir ju jämförelsen rätt jobbig och marknaden kommer att handla ner aktien kraftigt, vilket har skett. Men då tror jag att när vi kommer om ett år så är ju jämförelsetalen väldigt lågt ställda. Och därför så, när man tittar på rapporten, så kommer det förefalla vara väldigt attraktivt. Så jag skulle kunna säga nu att jag tror att en bra investeringsstrategi, och jag har ingen rådgivningsvikt eller tillstånd.
Snyggt claimer.
Ja. Jag tror att du kommer kunna bli en vinnare av att köpa Microsystemation i stängningskålen dagen innan Q3-rapporten nästa år.
Därför att det kommer vara så lätt att jämföra sig.
Otroligt.
Men om du tittar på den här rapporten, för det är bara det faktum att du är inne i den gör ju att man har tittat på den flera gånger. Jag har varit inne i aktien och nu tror jag att jag är ute ur aktien.
Hur är det att gå in igen?
Ja, men inte de... Ja, min bild är att de är inte särskilt bra på att redovisa hur mycket som är återkommande. Det är liksom, de säljer en SaaS-mjukvara. De säljer en mjukvara till polis och militär eller vad det nu må vara. Men framförallt polis, utgår jag ifrån. Där du snabbt ska kunna analysera mobildata. Så här, i händelse av terroristbrott eller vanlig brottslighet, så ska du kunna stoppa in mobiltelefoner, chippet in i deras mjukvara och få ut insight som gör att du lättare kan fånga tjuven eller terroristen. Det är ingen komplex produkt. Säkert bakom ytan komplex, men för oss att fatta är det en ganska enkel produkt. Och att vi fattar att omvärlden gör att osäkerheten ökar, därför borde exponeringen för dem, marknaden för dem öka. Men de är alldeles för slagiga på topline. Det är någonting som är konstigt. Man tycker de borde sälja in en SaaS till en polis, och sen borde de resa att det här är återkommande, andelen av vår försäljning som är återkommande och andelen som är en engångsintäkt. Inte ens det finns redovisat i deras. Och insider säljer, va?
Ja, för ett år sedan.
Ja, men även efter Q3 så har väl insiders sålt, har de inte det?
Jo, men det kan vara visst. Men det var framförallt ut.
Men vad är det? Du vill bara skjuta ner på
poäng, jag kan det, återigen, jag lägger alltid in disclaimer, jag kan det för dåligt. Men jag tycker, alltså vissa bolag, ta Vitec, liksom. Det är så här, det är små, nu är de från Norrland, men det är ändå så här småländskt sunt bond. Ta Fortnox, du fattar, okej, den här delen av era intäkter är återkommande, det här är någonting annat, det här är en konsultintäkt och så vidare. Och det tycker inte jag man ser i deras rapportering. Mm. Håller du med eller?
Ja, det gör man inte.
Nej. All fair, men köper du strategin ändå, den här av att jämföra mot ett kvartal mot ett annat? Du vill ju hävda nu att kvartalet är ju så nedtryckt, så att nästa år kommer...
Nej, jag tycker det är en farlig strategi.
Ja, men ta henne som Maurits som ett bra exempel. Där har nu varit extremt nedtryckt, alla jämförelsetal. Och då räcker det oftast med, nu var det andra saker som solkade senast. Mm. Men kom man bara överraska lite grann, växer med 7% i lokalvaluta, så är det fantastiskt.
Men den är ju väldigt farlig. Ta ett Fingerprint, som också hade väldigt, väldigt höga kvartals... Man vred ju upp det under tag och sen var förväntningarna så extremt höga.
Jo, men då ska jag säga så här. Du ska bara göra det i bolag som de senaste 5 åren har visat vinst och som också har delat ut pengar.
Okej, du smalar universet du.
Ja, och där tycker jag att börja med det universet. Strunta i alla andra aktier om du inte är väldigt van.
Men du underskattar marknaden. Du tror att pressmeddelandet att omsättningen gick upp med 48% räcker för att vara kursdrivande.
Jag är övertygad. Min hypotes är att det har varit en vinnarstrategi. I universet, 5 år vinst, 5 år med utdelningar, kommer en plötslig rapport som avviker från aktien och falla 10-15%. Att då köpa ett år senare när du har låga jämförelsesiffror. Jag vill tro. Och det här är ett medskick. Det är väl många studenter som lyssnar på det.
Absolut.
Det här är en jättebra studie att göra på finanskurser.
Så då är studien, om jag då ska sätta problemformuleringen, att är det en kvartalsrapport med kraftig kursnedgång, vad händer då året efter vid samma tidsenhet?
Ja. Och hypotesen att marknaden agerar kortsiktigt, man har svårt att sortera information, den är inte rationell, så man kan gå emot
Eugene Fama, effektiva marknadshypotesen.
Modigliani, deras teorem.
Du verkar väldigt bekant med honom.
Ja, jag känner honom väldigt väl. Det är två.
Eller var det, det heter?
Just det. Intressant studie, men det är ju ändå marknadstiming, vilket i sig är väldigt svårt och är inte för den liksom, gemene investeraren kanske, utan den som vill vara lite mer aktiv.
50% av portföljen kan man köra enligt den här strategin.
Och specifikt microsystemation, men du ger inga rekommendationer.
Nej, Daniel rapport Q3, och det är ganska roligt, det är nästan ett år till dess. Det är bra att man investeringstips till enskild dag ett år framöver.
Men det här är ju intressant, för nu är du ju ingen sparekonom längre, så du kan ju ta sådana här bett. Men det finns ju en hög sannolikhet att du kommer få äta upp det här.
Absolut.
Men vad men det gör man hela tiden. Ja. Alltså det är väl det hela formatets natur. Förlåt?
Den som inte vågar ta ställning.
Ja, absolut, så är det ju. Men jag märker att du har ju förändrat ditt sätt, och det blir ju naturligt så i vilken yrkesform man har.
Fast han agerar ju inte så.
Nej, exakt.
Det är
inte
så att du väljer ut aktier på rapportdagen och tänker för tankar komma och så tankar. Nej, exakt. Så att det är inte försvar då. Till skillnad från att klanka ner på min gode vän, så vill jag ju hylla dig nu.
Ja, och ta det här bolaget. Jag menar, hur uttjatat är inte det?
MSAB, du har pratat om det.
År sedan höll jag på att prata om det. Ja. Och den enda skillnaden är att den nu värderas 5 gånger högre än när jag började prata om dem. Och på toppen värderas de 9 gånger högre. Mm.
Microsystemation. Jag har fått många timmar och minuter i Sparpodden genom åren.
Absolut. Men 9 gånger pengar.
Ska vi prata andra aktier?
Ja, men det tycker jag nog.
Jo, och där har jag, tycker jag, en aktie som man bör titta på. Ett år från nu. Research.
Jaha. Men du ger inga aktierekommendationer?
Jo.
Jag ger en
rekommendation. Köp för allt du har. Det är min rekommendation.
Och det är det då inte.
Nej,
det här är en officiell rekommendation från Nordnet.
Nej, det är det absolut inte.
Varför den?
Nej, men det spännande är, nu har man kommit med nästa generation av mjukvara som ska underlätta samordningen av cancerbehandlingar.
Och då kan vi säga då också att vi sprang på det här bolaget lite extra när vi båda satt i juryn för Ernest Young Entrepreneur of the Year. Och han vann, han blev årets entreprenör.
Johan Löv.
Och då blev vi båda förälskade i liksom...
Hela storyn,
hela storyn
och energin han visar som ledare.
Oj, du är mer... Den energin
såg inte du. Det är mer storyn än energin. Alltså det är mer den passionerade, drivna ambitionen att förändra, att förbättra cancervården.
Men hans tävlingsinstinkt, den är påtaglig. Och den första generationen, det tog ganska lång tid innan den faktiskt började nå sitt stora marknadsgenombrott. Och sen började man utveckla generation 2 för att kunna klara av 5 gånger fler cancerformer. Ja. Sen är införsäljningscyklerna enormt långa. Att komma in i de här mjukvarorna och börja få de här licensintäkterna, det kommer ta oändligt lång tid. Och det kan nog vara kontrakt som det tar 2-3 år innan du är inne.
Men det här är ju, jag har begränsat koll på bolaget, men det är ett litet förhoppningsbolag av
nej.
Att...
Nej.
Men en viktig grej med det bolaget tycker jag då, som brände mig där, gick in på väsentligt högre nivåer än det står på idag och sen har sålt hela mitt innehav. Det är att även om de visar lönsamhet, så jag vet inte vad de omsätter, du kan ta fram datan, men de har massa kunder runt om i världen och intäkter. Det är bara det att deras kassaflöde är aldrig paritet med deras vinst. Alltså de har alltid disclaimer, men det är en väsentlig avvikelse mellan vad de gör i vinst sista raden och vad de då har i kassaflöde. Och naturligt är det då att man tar en stor del av utvecklingskostnaderna och lägger på balansräkningen. Och för mig är det att jag föredrar bolag där man tittar på hela sin utvecklingsstyrka och så lägger man det direkt över resultaträkningen, så att egentligen är kassaflöde och resultaträkning samma sak. Så att jag tycker att det är lite, det är liksom läskigt. För att den dagen den här stora bulken som du lägger på balansräkningen, när du lägger utvecklingskostnader där och den inte genererar framtida intäkter, ja, men då får du ett case i Skandia.
Ja.
Men min bedömning,
alltså, för 15 år sedan.
90 kronor idag, och den har mer än halverats senaste året. Men det som är intressant är att det kommer börja takta, om inte den här nya mjukvaran helt har slagit fel, och att man är inte beredd att ta in den på cancerkliniker som jobbar med andra cancerformer. Då,
så du säger att du köper under förutsättning att du når kommersiell succé?
Nej, men eftersom du har lyckats med den första generationen, då är sannolikheten rätt stor.
Ja, fast jag är inte säker på att de har lyckats kassaflödesmässigt. Alltså, de har lyckats utifrån att sälja in den och få PNL, men jag är inte säker på att det genererar ett värde till aktieägarna.
Nej, och inte om du tittar i ett utdelningsperspektiv.
Nej.
3 år har varit utdelningar.
Vad är det, small cap, eller vart ligger de noterade?
Ja, market cap nu är 3,1.
Jag gillar bolaget, jag gillar honom, jag hoppas att jag har fel. Jag bara tycker inte om när det inte finns...
Och det är vettig kritik.
See you in one year. 90 kronor.
Men du är ju överens med mig där, eller hur?
Ja, ja, ja.
Du skulle ju också föredra att det var lite hellre sämre resultat.
Under lång tid, för att sen få en fullständig äkthet, och säga att allting konverteras i kassaflöden. Men utmaningen är med sådana här långa kontrakt. Bolag som jobbar med införsäljningsprocesser som är 2-3 år, och sen när du väl har sålt, så är det en lång implementeringsfas. Och då är frågan, ja, men när ska du ta intäkten? Och sen har du stora utvecklingskostnader för någonting du ska sälja som tar jättelång tid att sälja. Mm. Ja, hur stor del av kostnaden ska du ta direkt mot resultat för den utvecklingen? Men det är klart, jag tycker det är jätteskönt med bolag som har tunna balansräkningar på immateriella tillgångssidan.
Ett annat sånt bolag i den kategorin, det är Formpipe, som jag har tittat på massa gånger och tänkt att så här, för där tror jag att det är mycket återkommande intäkter, dokumenthanteringsmjukvara.
Ja.
Det är återigen disclaimer för att jag är helt fel ute, men typ någon typ av mjukvara för bolag, ganska tråkigt.
Lite offentliga minnen,
ja, med ett dokumentinläsning, när du skickar in ett dokument till polisen så antar jag att det går in någonstans och maskininläs och dokumenteras enligt GDPR och så vidare, så vidare. Men där är det samma sak, att de alltid har lagt väldigt mycket av utvecklingskostnaden på balansräkning, vilket gör att kassaflödet aldrig är särskilt lukrativt. Men det har varit jättefel. Jag tror den stod i 7 kronor tidigare och idag kanske den står i 15 kronor.
Men det ni försöker säga, och det jag tycker är ganska intressant och bra att ha med sig, är just den här risken med kassaflödet i de här mindre bolagen.
Okej, för att omsätta det till enkelhet för våra kära lyssnare.
Ja.
Så titta inte bara på vad de gör i vinst.
Nej, exakt.
Utan jämför vinst med hur ser kassaflödet ut för kvartalet.
Bra.
Och när du tittar på då kassaflödet också, ja, men en sak är kassaflödet som beror på att du har byggt varulager, för att det är tillväxtbolag, så att du kommer alltid behöva mer lager, och det är naturligt, eller om det är så att du tar det som är kanske faktiska kostnader, och istället för att lägga på resultaträkningen så lägger du balansräkning.
Yes, bra.
Bra.
Du kan dina småbolag.
Vilken folkbildare.
Fan, du skulle ju bli ett sparekonom. Men på tal om det där, du rekryterade ju Günther en gång i tiden.
Det stämmer.
Till Nordnet. Är du nöjd med den rekryteringen?
Ja, men alltså, det var väldigt viktigt för Nordnet där och då.
Ja. På vilket sätt? För när började du jobba på Nordnet?
2007-2008.
Ja.
Och när började vi jobba ihop? Kanske 2010? 12. Okej, så att jag började 8 och du kom in 12. Nej, men det var väl två saker som var väldigt viktiga. Det ena var att vi måste förbättra vår produkt. Och det var liksom inte inom ramen för det mandatet jag hade som Sverigechef. Nu blir det så här intern politiskt här på Nordnet. Men vi har liksom, antingen är du produktchef,
ja, men,
är du landschef, och jag var landschef. Och då handlar det väldigt mycket om att okay, hur förbättrar vi serviceupplevelsen, hur förbättrar vi säljet för våra kunder, och framförallt utifrån ett då befintligt kundperspektiv, eftersom jag brinner för alla delar av det här företaget, men så här, att varje kund ska känna sig speciell. Så, men då är det ju rent ledarskap och operativa förbättringar internt, men sen var det ju också att komma ut i massmedia och få genomslag, och då skapade Günther som etablerad, var du vd på Aktiespararna? Och jag hade ju uppvaktat dig ett tag där också.
Ja, ett år tidigare satt vi och åt den berömda sinklunchen.
Ja.
Som avgjorde allting.
Som jag sannolikt bjöd på.
Varför är den berömd då?
Ratade då.
Ja, men du avfärdade det inte, men det var liksom inte rätt timing. Nej. Men sen blev timingen. Stjärnorna stod rätt och vi började prata med varandra igen. Och liksom, kan man säga så här, vår mentala spann för vad vi ska vara beredda att ge en, för sen när du har liksom kommit fram till att det här vore kul att göra, då börjar löneförhandla.
Och det är inte kul nog.
Och Günther gick in på, han ringde Skatteverket och frågade vad har Claes Hemberg för senast taxerad inkomst? Mm. Och sen kom du tillbaka med en prislapp. Och den prislappen
hade... Var hälften av den, ska jag tillägga.
Nej, det tror jag inte. Nej, det var det inte. Ja, nej, jag får med att den var i paritet med vad han kände. Nej, men för allt, så mycket...
Varför vill du hävda att den var hälften?
Nej, och där fanns det ju ett aktieprogram. Ett optionsprogram, ska tillägga.
Så totala taxerade och var inte...
Jag satt ju i den förhandlingen och frågade, kan jag ta 80% av min lön och lägga den i matchningsprogrammet? Mm. Och de blev helt ställda så här, men så kan man inte göra. Och så kom jag tillbaka och sa, nej, det är omöjligt. Mm. Men jag tror ju på bolaget. Mm. Om jag går in i någonting och ska få en publikroll, då vill jag ta en jäkligt stor...
Du vill komma in i familjen.
Ja, jag vill bli liksom...
Nej, men det var. Så kom Günther in, och eftersom Günther var ett etablerat namn inom aktier och sparande, så blev det ett internt stolthet att vi hade en företrädare. Och du var ju verkligen en frontfigur både internt och byggde kultur internt, men också externt. Och var första gången, eller liksom, vi fick väldigt bra exponering i media genom Günther.
Men det stora skulle jag inte säga var media, utan uppbyggnaden av egna medier. Alltså av Sparpodden, av Nordnet-bloggen, hur vi positionerade oss i sociala medier och de relationer som vi skapade. Så vi byggde vårt eget media. Mm. Utöver att vi hade bra takt i extern media så byggde vi byggde oss oberoende.
Du kom aldrig riktigt in i tv-soffan.
Nej. Inte imorgon.
Nej, men hade du fortsatt tillräckligt länge så hade du... Men i vilket fall, det är otroligt...
Då måste du...
Du vill inte ge dig själv den?
Nej, men det är någonting annat.
Som inte du har?
Men du måste förändra din profil till att bli mer av antingen väldigt hård gissare och sitta inne på områden och prata kortbetalningar och reseförsäkringar och bolån. Och det kan man väl göra på ett sätt. Men då vill jag prata mot en målgrupp som är investerarorienterade. Mm. Och de ligger på en väsentligt mycket högre nivå om vi ska prata boräntor. Mm. De kan klara att man säger att du bör välja 100% rörligt. Sen avsätter du 0,4% av dina räntebetalningar. Avsätter du ett månatligt sparande.
Men vad heter han? Marcus Oskarsson som är politisk kommentator på TV4 morgon. Ja. Heter han så?
Ja, jag gör.
Ja, som är lite kontroversiell. Eller blev kontroversiell genom vad han publicerade på Facebook. Men det är lite det du är inne på. Att du ska vara väldigt folklig.
Förenkla, var inne i brett då. Ja.
Men du är väl folklig?
Jo, med folklig inom sparkollektivet. Ja. Men du måste nära ett visst intresse för investeringar, sparande, för att det ska bli relevant. Mm. För Agda 62 som sitter och funderar över sen...
Nej, men du hanterar formatet, det är bara att du kommer inte in där. Mm.
Men folkbildning har ju ändå alltid varit väldigt nära till hands för dig. Mm. Men vi har ju sprungit på varandra ett gäng olika gånger via Nordnet, vi är unga aktiesparare. Det känns som att det har alltid varit en ledande stjärna för dig. Sen så har du ju alltid velat ta det väldigt liksom spar- och investeringsorienterat. Så det har inte varit de där superbreda penslarna för Agda 82. Men du skulle ju kunna hantera det om du vill.
Jo, men det krävs att man omprofilerar sig i ett sånt läge.
Men när någonstans insåg du att folkbildning var viktigt för dig?
Nej, men det var på Unga Aktiesparare redan kring 97-98 när jag började hålla mina första föreläsningar. Och sen så lanserade vi UO-akademin som blev en stor satsning. Och du är den som har hållit flest föreläsningar.
Det är nog möjligt.
Och det har ju kommit att bli ett gigantiskt projekt där vi faktiskt utbildar. Hur många är det per år som går igenom UO-akademin?
Bra gäng tusen.
Ja. Och det blev en stor satsning inom Unga Aktiesparare. Mm. Och det var nog det som födde mitt intresse när man såg vilken stark efterfrågan som fanns på utbildning för att lära sig baserna, baskunskaperna när det kommer till sparande i aktier och fonder.
Och det är fortfarande det som är mest belönande när man tittar tillbaka på det här formatet från början. Alltså ett, när vi var ute på universiteten och frågade hur många som lyssnar på Sparpodden, och man ser att 50% av tyvärr bara ekonomstudenterna räckte upp handen. Men ännu mer på Twitter om någon säger tack, för det var på grund av Sparpodden jag satt igång och sparade, och nu känner jag att jag har en buffert och så vidare.
Men nu kommer ju de första miljonerna. Det är det som jag tycker är en häftig belöning. Apropå långsiktighet. när det börjar trilla in meddelanden nu, mm. där det är så här, nu bröt jag min första miljon. Ja. Jag bestämde mig för att jag skulle tacka dig mm. när det inträffade. Mm. Jag började 2010 och nu är jag där.
Mm. Exakt. Och det är det som är den fina belöningen man får genom att göra sånt här. Det är därför vi också fortsätter med Sparpodden. Den lever ju vidare. Och det är för att man vill försöka sprida budskapet. Ur Nordnet är det ju ett bra affärsperspektiv. Det bygger ju varumärket Nordnet. Men det är ju också otroligt viktigt för lyssnarna, för de som tar emot budskapet, att få den utbildningen, att få känslan och viljan av att komma igång och fullfölja det här. Det är därför jag faller tillbaka på det vi började det här samtalet med. Om att nej, det kanske inte är perfekt timing att gå in på börsen nu, men hellre att man börjar. Hellre att man får lära sig en nedgång och sen då kan bygga de där målen och ambitionerna man har. Det blir aldrig perfekt.
Ja, alltså det kontinuerliga sparandet. Om din sparprofil ser ut som så att du tjänar 35 000 i månaden, skattar bort en del och du känner att du kan spara 5 000 kronor i månaden. Mm. Ja, men börja då. Kom in här högt och så kanske du går ner och så får du lära dig att leva med nedgång. För det är jobbigt att uppleva det första gången, att se dina pengar minska i värde. Men så länge du har ett kontinuerligt målansparande så kommer marknaden gå upp över tid. Men om du har ärvt 200 000 kronor så skulle jag vara lite försiktig med att stoppa in de 200 000 kronorna på börsen just nu.
Absolut. Och det är väl generellt sett
om din engångssumma
engångssummer in. Utan hellre sprida ut det. Man kan ju ta de där summorna och månadsspara ut dem över ett halvår, ett år.
Där har jag ju fått pisk många gånger, för jag har ju alltid förespråkat dig i Sparpodden historiskt.
Förespråkat.
Jag är fortfarande successiv entré, successiv exit.
Mm. Ja.
Men då är det ju många som går in och tar det rent finansteoretiskt och säger att nej, det är fel. Du ska gå in med alla pengarna så fort du bara kan. För det är tiden i marknaden som kommer att avgöra din avkastning. Över tid. Och det...
Ja, men tar man ut.
Men det räcker med att titta på nästa graf för att inse att så här, ja, men det finns en fallhöjd. Så att om det ska ner med 40% från de här nivåerna så kommer det ta ett tag innan vi är tillbaka på gamla nivåer. Så det är klart att...
Ja, men det är nog säkert rätt i sak. Om du tar alla tänkbara tillfällen och du skulle börja att investera, så har du nog förmodligen i majoriteten av fallen haft...
Kommit bättre ut.
Exakt.
Det är också en intressant studie att titta på i hur många dagar av de senaste 30 börsåren har det varit bättre att sprida ut och köpa och göra en entré om 2 år? Mm. Eller är det en rimlig tid? Mm. Om man säger 200 000. Mm. Ja, men att göra en entré under 2 års tid, månadsvis, jämfört med att dag 1 pumpa in. Mm. Och jag tror att det är säkert 80-85%, kanske till och med. Nej, men däromkring. Kring 80-85% i min gissning. Mm. Men det här får bli studier.
Men det är också för att ras är så oerhört snabba i förhållande till uppgångar. Ja, uppgångar tickar på och ras liksom går snabbt.
Men det jag tror att vi kan enas i är att börsen ska man vara på. Börsen ska man investera sina pengar över tiden.
Ja, men du behöver inte nödvändigtvis göra det genom stockpicking. Du behöver inte gå in i enskilda aktier, utan fondsparande är ett bra alternativ för dem som vill.
Det finns många vägar till sin ekonomiska framgång, men att börsen är en av de ledstjärnorna man bör använda sig av. Sen finns det många olika vägar att navigera sig på den. Jan och Günther, fan, jag tror att vi skulle kunna sitta här i timmar och åter timmar och prata. Otroligt kul att ha er tillbaka. Jag hoppas och jag vet att lyssnarna har njutit av lite klassisk Sparpodden-tugg.
Ska vi inte köra ett avslutande combat, tänker jag. Så här, 3 aktier.
Det tycker jag.
Och sen kan jag referera kurserna, vad de står i just nu.
Men vi väljer... Vilket tidshorisont?
1 år från nu.
Och så kollar vi här portföljen.
Mm. Ja. De 3 absolut bästa casen ni har.
Jag kan köra... Ska vi köra dagens eller ska vi köra gårdagens kurs?
Vi kör dagens kurs.
Fan.
Börsen är ner.
Ja, jag har både Microsoft Estimation och Aericity och de har rusat idag på en sjunkande börs.
Ja, vi spelar ju in det här fredagen den 21 december.
Ja, men då börjar jag med att dra mina första 3.
Så bäst på ett års sikt. Ja.
Ja, fire away.
En tredjedel i varje.
Då måste vi ju ta, och det är också bra att säga, jo, men alla lite, så här, det är folkbildande det här.
Ja.
Att, ja, då är det någonting som ska gå upp mycket, vilket innebär att det är mycket risk.
Ja, så att de tittar, slå dig.
Jo, men du kommer ju inte säga, du ska slå mig. Men det här är ju innehav som kommer innebära, det finns fallhöjd i de här innehaven också.
Bra, bra förtydligande. Ja. Alla behöver...
Jag har känner ett ansvar inför våra lyssnare, jag vill bara poängtera det.
Ja, nej, men jag kör en tredjedel Nordens Superfonden Sverige, en tredjedel Norge och en tredjedel Danmark. Ja, men det är en portfölj och jag kan säga att den är inte dålig.
Nej, den
kommer
dålig.
Stå majoriteten av alla Nordnet-kunders utveckling.
Okay.
Ja. Men jag tänker vara lite roligare. Mm. Men om någon bloggar där ute som lyssnar på det här ska göra någon sammanställning och göra en uppföljning.
Typ läs, vad hette den som gjorde det på oss när jag vann över dig?
Jag kommer inte ihåg, men det har varit... Varsågod, en bra blogg.
Den kom du inte ihåg.
Nej. Iricity, 13,85 just nu. Det blir mitt första, där lägger jag en tredjedel.
Det är noll likviditet, så du vill att 40 000 lyssnare av podden ska gå in och köpa så att du kan...
Ja, det är korrekt. Jag lägger min andra tredjedel i Research på 90,90 just nu.
Aj då.
Och sen så, icke oväntat, så lägger jag en tredjedel i Micro Systemation på 55,40. Det jobbiga där, det är att de har gått upp med 10% när vi spelar in det här till obefintlig volym.
Mm.
Alltså det finns ingen volym idag.
Det är aldrig volym i den aktien.
Jo, men det förekommer, men idag är så extremt.
Okej, okay. Jag tar en tredjedel i CTT. Systems. Och,
som gör vad då?
Att de gör, har jag nu lärt mig, luftfuktare och avfuktare till flygplan.
Förbannat sexigt.
Och stod i typ, de växer.
Ja.
Och,
bra argument.
Bra argument. De installerar de här sakerna i flygplanen.
Ja.
Men... avfuktarna och luftfuktarna i flygplan, men det blir en eftermarknad.
Ja, okay.
Så det är lite som eller biotage, att du gör en installation, du säljer maskinvara och sen så har du återkommande intäkter. Ja. Så jag gissar 45%. Och grejen var att det kom ut då information om att Boeing skulle ta ut deras luftfuktare eller avfuktare ur sina plan, och då gick det kursen ner från 220 ner till 120. Samtidigt har de redan flaggat för att orderboken i fjärde kvartalet, eller försäljningen i fjärde kvartalet, kommer att vara ett absolut rekordkvartal. De har gått ut, insiders har köpt, de har gått ut och sagt att de kommer väl kompensera den här uteblivna Boeing-försäljningen med massa annan försäljning.
Mm.
Så att gå inte in och köp nu, utan jag bara förklarar argumenten för varför jag tror att det kan bli roligt där.
Fine, bra.
CTT Systems en tredjedel. Sen så scrollar jag ner och ska vinna mot Günther. Jag har ju investerat i Global Gaming, så jag måste väl tro på dem. Jag tror att de kommer göra vinst per aktie på 4 kronor i år. Mm. Och de kostar i nuläget 36,60. Och de har precis etablerat sig i Estland, och de har det stora varumärket i Ninja Casino i Sverige. Mm.
Och vi kan lägga till att CTT Systems kostar 122 kronor.
122 kronor. Och sen då ska jag ha en kursdubblare till. Ja, du
tar Prime Living.
Nej, den tar vi inte. Ja, i och för sig från de här nivåerna. Nej, men om jag ska ha en... Men då slänger jag på Leo Vegas också. Det är ju risky, för de har haft lite problem.
Mycket spelsektor.
Så en tredjedel Leo, en tredjedel Global Gaming och en tredjedel CTT.
Och Leo Vegas har vi på 38,24.
Mm.
Då får vi ju se, ett år från idag, vem vinner den här kampen. Mina herrar, en ära att ha er tillbaka.
Det är trevligt.
Och till alla våra lyssnare så önskar vi ju en ett gott slut. En god avkastning på det här. Och ett gott nytt år alldeles strax. Det här blir sista sparpodden för det här året.
Yes, gott nytt år.
Tack för den här gången. Tack. Vi ses igen nästa onsdag.